Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Katarina Horner.
Hej.
Välkommen hit.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra. Det är bra med mig. Mm.
Hur mår du, Mona? Välkommen hit med.
Tack. Jag mår bra. Och det är ingen lögn. För en gångs skull mår jag faktiskt bra.
Ja. Va? Är det sant?
Ja.
Mona har, för de som inte vet det, bland annat du, Katarina, Mona har trappat ner sin antidepp under året.
Okej. Okay.
Och ja, jag har ju mått verkligen, ja, det har varit en berg- och dalbana, så varje gång jag har varit med här så har jag typ pratat om hur dåligt jag mår. Och ja, men nu mår jag faktiskt mycket bättre.
Typiskt när du har psykiatriken här då.
Ja, kanske därför.
Precis, bara tryggt, trygg miljö för dig, Mona.
Hur mår du, Emily?
Jo, men jag mår också bra för att jag har för en gångs skull bokat in den här poddstudion när jag inte har PMS.
Mm. Okay.
Och då har jag märkt att då blir det bättre poddavsnitt. För det är inte så passivt aggressivt. Ja, Katarina, du är rättspsykiatriker och har forskat på psykopati.
Ja.
Och vi har ju bjudit hit dig för att vi är väldigt nyfikna. Ja, dels på psykopati såklart, men också på mytomani. Mm. Som är ett, vad jag har förstått, ett ganska outforskat område.
Ja, precis. Det är ju, mytomani är ju, det finns ju inte egentligen som egen diagnos, så det är ju mer liksom ett symptom. Det, man kallar det för mytomani när man, ja, tvångsmässigt ljuger. Alltså man ljuger om allt och ingenting hela tiden. Och det är ofta en del i kanske andra typer av tillstånd, bland annat då psykopati. Så att det är ju, mytomani i sig är ganska smalt, ganska, ja, liten historia. Så. Och det är inte så himla beforskat, som du sa. Det finns inte jättemycket att hitta, utan man får, ja, det finns lite, lite korta beskrivningar, men ingen bra liksom, vetenskaplig sammanställning eller så riktigt. Inte massa stora studier gjorda eller så, utan ja, så att vi får väl se lite vad jag kan bidra med här helt enkelt.
Det kommer du kunna göra.
Okej, okay. Men kan man, finns det någon definition på vad en mytoman är? Eller?
Ja, men alltså att man tvångsmässigt ljuger, att man ljuger och just att det är lögner som inte alltid har ett syfte. Det kan vara små saker, de obetydliga saker. Det är liksom ett sätt att, ja, att man hela tiden ljuger utan att nästan rå för det. Det är det som är det tvångsmässiga i det. Och sen är det såklart att man kan ljuga i andra tillstånd också och ha mera uppenbara skäl till det. Och det är därför blir det lite svårt att avgränsa det också, därför att det just inte är en egen diagnos. Men just det där, att ljuga hela tiden om stora och små saker, varken det betyder något eller inte, det är, kan man säga, mytomani.
Mm. Okej, okay, så det är alltså det här tvångsmässiga egentligen som definierar. Mm. Och, men är mytoman medveten om att hen ljuger?
Nej, alltså jag tror att de flesta säger nog att det är liksom en omedvetenhet i att man ljuger. Men det är också svårt att veta. Alltså så här, det tänker jag också, det är lite svårt att veta om det verkligen är så alltid. Och sen så tycker jag också att det är lite intressant när man tänker på vad betyder att ljuga? Vad är det egentligen? Det är att liksom säga något som inte är sant. Men vad går gränsen mellan att överdriva eller krydda en historia eller inte vara så noga med sanningen? Mm. Och då kan man ju återigen komma in på vad är liksom, ja, vad är syftet, vad är skälet till att man ljuger? Och när det gäller mytomani så brukar man prata om att man så att säga, försöker kompensera någon slags dålig självkänsla. Någon dålig, alltså att man själv inte tycker att man duger. Utan man blir tvungen att hitta på historier för att göra sig mer intressant och så.
Mm.
Och sen så kan man ju tänka också rent inlärningsmässigt. Får man bra positiv feedback så kommer man fortsätta med det som andra tyckte var bra. Och drar man då fantastiska historier eller man säger någonting som är mycket häftigare än vad man kanske själv egentligen har varit med om och folk så att säga belönar det så tycker att det är bra, man blir poppis, man blir liksom någon som folk vill vara med. Det är klart att det stimulerar ju att fortsätta.
Mm. Har du någon egen erfarenhet av att ha stött på en mytoman? Vad du vet eller tror?
Jag vet inte. Ibland har jag, faktiskt någon gång så var det någon person som för många år sedan som alltså privat då, som berättade det mest fantastiska och jag tänkte, nej men kan det verkligen stämma? Och då tänkte jag så här, det där, undrar om inte det där är faktiskt så. Men grejen var, sen så några år senare så var det återigen liksom en historia om att, ja, en massa detaljer. Jag vill inte riktigt gå in på vad det är för jag vet inte att den här personen ska känna igen sig. Men då fick jag på skam därför att det stämde.
Mm-hmm.
Något av det här är helt fantastiskt som jag hade tänkt, men det kan väl inte. Det stämde och då tänkte jag, nej men jag ska nog inte vara så. Det var nog så. Den här personen hade bara varit med om väldigt, väldigt anmärkningsvärda saker. Så att den gången fick jag liksom motbevisat. I övrigt så är det klart att jag i mitt jobb och sådär träffar många personer som ljuger mycket. Jag jobbar ju mycket mot liksom personer som har antisocialt leverne och en del med psykopatiska drag och så. De ljuger ju mycket.
Mm. Ska vi kanske definiera det? Antisocial...
Antisocial personlig syndrom då. Ibland likställer man det med psykopati. Jag brukar särskilja dem. Inom rättspsykiatri och kriminalvård så tycker jag det är viktigt att vi särskiljer på begreppen. Men inom allmänpsykiatrin också där allmänt sett så brukar man sätta likhetstecken. Men antisocial personlig syndrom då, eller antisocial personlig störning, det är okej att säga båda orden. Man ändrade i senaste översättningen av vår diagnosmanual på svenska till syndrom istället för störning. Men på engelska heter det personality disorder, alltså personlig störning.
Mm.
Det är liksom ett mönster av att man ägnar sig åt normbrytande beteende, så att man hela tiden, man respekterar inte lagar och regler, man handlar utifrån sina egna syften, man har inte särskilt mycket omsorg om andra. Man brukar tala om att man inte har någon skuldkänsla egentligen. Har brist på ångest. Man är impulsstyrd. Man, liksom, ja, man ser till sitt eget bästa och tillfredsställer sina egna behov. Utan att ta särskilt mycket hänsyn till andra runt omkring.
Mm.
Och så som det är definierat också är att man upprepat bryter mot lagarna. Så att man är kriminell eller antisocial då. Och det är det antisociala personliga syndromet i stora drag.
Just, och då använder man också mycket lögn eftersom man kanske inte känner så mycket skam. Eller man...
Ja men precis, det brukar också ingå att man ljuger rätt obehindrat. Ibland då kanske av ett syfte, är man kriminell kan man ju behöva ljuga och sådär. Men också bara för att få igenom sina grejer helt enkelt.
Kanske verka mer intressant än vad man är.
Ja, eller att man ljuger för att, så att säga man vill ha något. Mm. Det är väl det, uppmärksamhet kan ju vara en sak, men även att man kan ljuga i relationer och sådana saker att man så att säga... Och där blir det också lite i psykopati då, det kan man säga lite en allvarligare form av antisocial personlig syndrom. Man kan säga att det är det antisociala personlig syndromet kryddat med en del narcissistiska drag. Narcissism är en annan sån här personlig störning.
Mm.
Där man är väldigt egocentrerad, grandios, alltså en överdriven självbild och sådär. Och i psykopatibegreppet då så ingår också det här patologisk lögnaktighet som ett kriterium. Det är ju alltså då sjuklig lögnaktighet. Och det betyder att man ljuger hela tiden då. Eller,
precis, är man medveten om det då? Alltså, i vissa fall så förstår jag att man är det, om man har en agenda.
Så här, jag brukar, när jag pratar om psykopati och lögnen i det begreppet, så brukar jag tycka att uttrycket liksom att vara vårdslös med sanningen är egentligen bättre. Att man bryr sig inte så mycket om det är sant eller inte.
Mm.
Man kan dra fantastiska historier om vad man har gjort och att man har utbildat sig till det och det och hitta på saker. Och så blir man påkommen så, men det kunde varit så. Alltså, förstår ni? Såhär, jag är pilot och jag har skrivit 4 böcker och jag har kandiderat presidentval i USA. Och säger ni såhär, men det låter ju inte riktigt. Men vadå, kunde det varit så? Alltså, förstår ni? Det är inte kanske där jag ljuger för att jag ska... Utan man liksom, och man är väldigt obekymrad om det. Och därför är det svårt att avslöja. Därför att när vi pratar om det här, man kan kan man se att någon ljuger och hur beter sig en person som ljuger, då innefattar det ju att man faktiskt är medveten om att nu ljuger jag, nu drar jag en osanning och jag är rädd att bli påkommen.
Precis.
Det är det som är nervositeten. Och har du inte den, då kommer du inte liksom, då ljuger du obehindrat. Och det är mycket svårare att ta en sån person. Plus att man också tänker så här, men hur kan man bara, varför skulle man säga det här? Det är ju jättelätt att kolla upp, varför säger personen så här? Men de gör det.
Hur mycket av det här tvångsmässiga när det kommer till lögner baseras egentligen på en svag självkänsla eller bekräftelsebehov? Hur mycket spelar det roll? Kan man säga något om det?
Ja, alltså jag tror det klassiska mytomanen är ju mycket det. Att man behöver bekräftelse, man behöver liksom... det är i grunden en otrygghet och en dålig självkänsla. Hur det ser ut i, liksom, när det är kopplat med till kanske psykopatiskt personligt, det är ju svårt att veta det. De brukar ofta inte ha en så himla dålig självkänsla, även om man ibland pratar om att det är en liksom, kompensation för en dålig självkänsla. Det är svårt att veta exakt hur det ser ut där. Men så att säga, det klassiska mytomanen, alltså som ljuger, som till exempel det här brevet ser ut som, då känns det ju som att det väldigt mycket är det här bekräftelsebehovet. Man behöver göra sig märkvärdigare än vad man är. Man behöver liksom komma med historier som inte är sanna, för att man duger inte.
Och är det, hur långt kan man dra det? För jag tänker att det kanske är någonting som man börjar med redan som barn. Eller det är ju i alla fall vanligare bland barn, upplevde jag i alla fall själv i skolan. Liksom, att det var ju sådär, för man ska bräcka varandra i lögner. Men kan det då ha att göra med att man liksom har haft brist på det under uppväxten?
Brist på självkänsla?
Ja, eller bekräftelse. Eller kan det...
Ja, jo, men det kanske man kan se det som att ju tryggare är, desto mindre sannolikt kanske att du håller på, att du utvecklar det här väldigt mycket. Men jag tänker att i barnaåren och sådär, när du liksom utvecklar dig och du ska, det är med kompisar och så där, då tror jag att det är så mycket som samspelar. Den dåliga självkänslan naturligtvis kan, och att du inte får bekräftelse, men det kan ju naturligtvis att man försöker ersätta det liksom. Men jag tänker att även väldigt trygga barn kan ju ljuga om ganska konstiga saker. Jag har fått en hund. Och så vet man, vill någon komma hem till? Nej, men det går. Alltså, vad ska man göra nu? Liksom? Så ni förstår, det blir ju liksom... Men det är ju så här klassiker. Man fattar inte alls varför man säger så. Men ja, man ville så gärna. Finns... Så önskningar, fantasier och verklighet är svårare när man är barn.
Vid vilken ålder börjar man skapa sig en medvetenhet kring det då?
Ja... Jag vet inte om ni såg, var det Christian Luke hade, om det var Fråga Lund, han hade någon sån här, där han skulle göra ett test då på när barn börjar ljuga. Har ni sett det på TV?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, då så satte man ett litet barn, så var det någon godis på något grej, och så sa försöksledaren så här, du får inte äta när jag är ute i rummet. Jag vet inte exakt hur det var någonting som hade med det att göra. Så gick försöksledaren ut och man filmade hela tiden. Och så kom de in och frågade åter den. Och så svarade de ja eller nej. Och då var det en så här tydlig gräns. Nu är jag ju så klantig att jag inte exakt kommer ihåg om gränsen gick mellan 4 och 5 år. Och så där liksom de som var över 5 år sa så här, nej då, jag tog det inte. Fast man hade ju sett i kameran att man hade gjort det. Och de som var under sa så här, ja det gjorde jag.
Alltså, jaha, där fanns så det, liksom, det var, ja, det fanns en att det var tvärtom. Att det var liksom att till en viss ålder ljög man och sen började man utveckla någon
nej,
typ av...
Nej, det handlade om när kan du medvetet ljuga?
När är det så, när liksom, du medvetet, ja. Men när börjar man känna mer så här, skam och skuld då? Jag tänker då,
skam är ju väldigt, väldigt tidig känsla, väldigt, så här, som även väldigt små barn kan uppleva. Nej, jag tror det här handlade ju om att kunna dra en lögn.
Att, liksom,
att förstå att nu, att medvetet ljuga. Och det är ju, små barn kan inte ljuga, riktigt små barn. Men sen så utvecklar man ju det där. Jag har en 4-åring hemma och han ljuger. Den här har jag ritat själv. Så, men det tror jag ju inte att du har. Men han brukar väldigt ofta erkänna ganska snart. Nej, okay. Det var inte jag. Så att någonstans har han fattat att det är en lögn. Och han fattar att det är att han liksom, och så vågar han inte riktigt hålla den så länge, så att då erkänner han till slut. Så. Men han är 4. Så att där någonstans, och jag menar, det börjar ganska nyligen. När han var 3 så kan jag inte minnas att det var några såna här grejer. Utan då var det så här, har du tagit den här? Ja. Så att man liksom vet inte.
Men då är det någon slags testperiod,
ja,
kan man
ja,
säga.
Ja, det är ju helt normalt att göra så. Så att jo då, det är normalt. Nej, men det är det ju. Och sen så fortsätter det ju där. Och sen så blir det ju så, jag menar, i skolåldern när barn ska liksom utveckla de här hierarkierna och kamrater och grejer, då tror jag också att det är väldigt beroende av olika sammanhang. Om man om de här lögnerna avslöjas, om de uppmuntras, om man får fördelar av eller inte. Där någonstans grundläggs ju på något sätt att, ja, vad fyller det för funktion och hur mycket behöver jag använda det? Mm. Och det är klart att dålig självkänsla, att känna att man inte duger som man är, då måste man ju ta i, eller då måste man ju hitta andra sätt.
Mm. Men hur ofta, om vi då går över på lögner generellt, alltså liksom vanliga i någon situation, lögner, hur ofta ljuger vi i snitt? Vet du det?
Ja, nej, jag kan inte, jag har ingen siffra, men jag menar flera gånger per dag. Om ni funderar själva på hur ni har haft en morgon eller förmiddag här, så det är ju, det använder vi hela tiden. Mm. Man svarar att jo då, det är bra, fast man kanske inte tycker att det var toppen. Det var ju ni väldigt ärliga.
Klassiskt för mig och Mona, att vi försöker ibland ljuga om att vi mår bra, men sen så krackelerar ansiktet.
Ja, men precis. Eller att man liksom, snygg tröja, eller har du klippt, det var fint, eller den här maten var god. Alltså, ja. Ni vet, det vanliga sociala smörjmedlet. Personer som inte håller på med det blir ju väldigt jobbiga socialt. Som aldrig kan liksom dra den där vita lögnen. Mm. Och ofta är ju den inte... Den betyder ju, alltså den betyder ju snarast att du gör det lättare för andra människor. Om någon kommer förbi dig på gatan och man träffar, ja, hur är det? Man vill inte höra något annat än, det är bra tack. Mm. Därför att man har inte tid. Det blir väldigt komplicerat om man skulle börja analysera hur man egentligen känner. Utan då kommer det här snabba svaret. Och det är ju ganska ofta en lögn ändå. Mm.
Liksom. Men precis, då sker det ju lite mer av välvilja. Alltså, ja. I vissa sammanhang till exempel, alltså, om någon kompis har gjort bort sig väldigt mycket inför en chef eller vad det nu kan vara, så vill man ju ändå vara stöttande om man är såhär, det där var inte så farligt. Alltså, man bara, åh jävlar! Ja, men det kommer lägga sig. Men man vill ju inte att den personen ska liksom, gå runt och slå på sig själv.
Nej men precis.
För något den inte kan göra något åt.
Ja, eller man ska apropå ge relationsråd. Ja. Man kanske tycker såhär, fast du är ju jättejobbig nu, men ja. Det vill man inte riktigt säga till sin kompis. Man bara, jo men åh, han är jättedum, jag vet. Fast ja, man precis. Kanske inte tycker det.
Man bara, han är helt rimlig.
Nej, men så att det där med vardagslögnandet, alltså vardagsljugandet, det fyller ju verkligen sin funktion. Och det ska vi inte liksom glömma bort heller. Det är därför att prata om lögn i största allmänhet, det är ju ganska ointressant, för det är något vi alla gör hela tiden. Det som blir problematiskt är ju när man liksom man drar det längre och när man liksom aldrig är ärlig, eller man liksom inte, man glömmer bort, eller man suddar ut gränsen för vad som är en historia och vad som är ens egen historia. Mm.
Ja. Men vad tycker du, ska man typ ska man konfrontera dem? Typ en mytoman eller en patologisk lögnare eller en... Ja.
Svår fråga. Alltså, det beror ju lite på i vilket sammanhang, i vilket syfte. Jag tänker så här, framförallt så om man misstänker att man har att göra med en person som hela tiden ljuger, så tänker jag att man i alla fall, nummer ett är att, ja, i mitt eget fall kan ju vara att kolla upp, är det kanske jag som är onödigt här paranoid på den här personen, eller? Men om man verkligen tänker att det är så, dels kan man ju ifrågasätta lite grann, man kan ju liksom säga, men du, det låter lite konstigt, var det inte, du sa ju att du var liksom i Paris då och nu gjorde du det här, eller vad det nu kan vara för någonting. Men problemet är, det beror ju på varför personen ljuger. Jag tänker att om du själv vet om att den här personen ofta överdriver eller drar historier, så viktigt är ju att du själv liksom inte går på det och liksom förhåller dig till den där lögnen på något vis. Tycker jag känns viktigare än att direkt konfrontera. För problemet blir ju att om personen gör det för att verka mer intressant och du säger så, men så där är det ju inte, jag vet att du kom från Tensta eller vad det kan vara. Då är det andra människor där, då, vad du gör då är att du liksom utsätter den personen för väldigt skam, förutsatt att det här inte är en väldigt psykopatisk person utan skam då, men någon som ljuger liksom av, inte är psykopatisk då, och då kan ju det bli ganska jobbigt för den personen, och då kan man ju bli väldigt kränkt, och då kan man bli väldigt arg på dig då som ifrågasätter. Man kan bli väldigt liksom, ja, skamfull, bortgjord och må väldigt dåligt av det. Så att, ska man ta upp det, så tänker jag att man kanske gör det i någon slags trygg miljö. Du ska också ha rätt, tänker jag, förhållande till personen. Är du rätt person att ta upp de här problemen? Mm. Men det är ju svårt att veta om personen är förmögen att göra någonting åt det. Men det är klart att gör du den medveten om att jag har fattat att det nog är så här, du kanske vill ha hjälp med det, eller du kanske mår dåligt över något, eller det finns kanske något skäl till att du gör så här. Det är inget fel att liksom ha din bakgrund, och du behöver inte överdriva. Mm. Och man kan ju också vilja skydda den personen från att, så att säga, göra bort sig för andra. Stå på fester och prata om saker, och så vet du att fast där är det ju inte, och det är flera här inne som också börjar undra. Då kan det ju vara snällt och ganska omtänksamt av dig som åskådare att faktiskt prata med den personen. Mm. Men jag tror att man kanske ska tänka på i vilket sammanhang man gör det. För sätter du någon på pottan liksom mitt på festen där inför alla, då, ja, då kan du ju skada personen.
Det påminner lite om det som vi pratade om innan, Mona, innan vi började banda, din erfarenhet.
Mm. Ja, ja, i våras så precis var jag med om en person då som jag känner eller liksom är bekant med, som utsatte mig för gaslighting, antar jag. Eller ja, det jag tror att det är det. För att då, det var liksom en lögn som gick ut på att mindfucka mig och min verklighetsuppfattning. Mm. Alltså få mig att tro att jag sett fel eller liksom uppfattat en situation fel och att jag är liksom knäpp. Och det var en sån alltså det var så obehagligt och det var så lätt för mig att sugas in. Alltså det var så, jag vet att det gick bara så här snabbt tills att jag bara blev manipulerad och förlorade min egen verklighetsuppfattning. Alltså det var så lätt. Det var det som var så sjukt.
Precis, och det här skedde ju då, den här vad ska man säga, gas, eller att det skedde ju över sms inledningsvis. Mm. Det var liksom en situation som skulle förklaras utifrån den här mannen i fråga. Jag tar ton här bara för att jag också var inblandad i det här på ett annat sätt. Men då, det du gjorde då efter liksom, för vi höll ju kontakt under den här perioden, du visade vad det var han skrev till dig och jag blev ju också liksom, så jag bara, men gud, vänta, stämmer det här? Han kanske har rätt, det kanske är vi som bara har missuppfattat hela situationen. Och det du gjorde sen var ju faktiskt att konfrontera honom IRL.
Ja, för jag samlade ju bevis. Jag fotade och ställde mig och liksom filmade honom så att jag verkligen hade bevis på att han ljög om att han inte var på en viss plats eller inte gjorde på ett visst sätt. Och trots de bevisen så var det fortfarande som att jag på något sätt ändå var osäker på mig själv. Det var det som var så knäppt. Men till slut så konfronterade jag, för vi bollade ju så här, ska jag inte, för jag var ensam med honom. Och jag bara, men jag känner ju den här personen, alltså så här, vad ska hända? Alltså, nej, men jag kan inte, jag måste konfrontera honom. Och då blev ju han jättearg.
Ja, han fick väl ett aggressionsutbrott på dig. Där han skrek ju typ så här, vad var det? För det här lyckades ju du banda också, även. Men liksom, jag tänker på den reaktionen att så här, han började anklaga dig för att ha anklagat honom för att ljuga. Ja. Hur fan kan du påstå att jag har ljugit? När så, det var han som hade byggt upp ett luftslott av lögner som vi till slut kom på. Och då blev han väldigt aggressiv ju. Och efter det så switchade han
när det verkligen, alltså han fortsatte ju att ljuga så länge det bara gick, tills jag flera gånger var tvungen att bara, jag har bevis, du kan se bevisen. Och då switchade ju han till att bli ett offer och börja gråta, alltså så att jag fick trösta honom.
Och det var ju då du började få lite second thoughts igen, att så här, men vi kanske inte ska gå på för hårt med honom och påpeka att det här är lögn och att vi vet det, för att nu är han jätteledsen. Alltså ett väldigt manipulativt drag då från hans sida. Men det här kanske är, det här är väl inte bara mytomani då kanske?
Nej, eller jag
utifrån det jättelilla
vet du väldigt, väldigt lite. Ja. Det låter ju mer som att det är någon som liksom medvetet försöker vilseleda för att komma undan med någonting. Nu har jag inte alla detaljer såklart, men liksom att man, om man tänker i relationer och så här, folk som är otrogna, ljuger om det, så jag menar, då är det ju uppenbart varför man gör det. Det kan ju vara tvångsmässigt då också, men jag menar, då är det ju liksom, mytomanlögnerna är ju om allt och ingenting. Nej, jag åkte limo hit.
Just det.
Ja, precis.
Varför skulle jag säga det? Ni vet. Alltså, det är så. Men det är ju otroligt obehagligt. Och apropå manipulation då, att liksom faktiskt då försöka vilseleda folk omkring sig och så, det är ju manipulation. Och det, är ju, det kan ju gå väldigt fort att bli utsatt för det.
Ja, men speciellt tänker jag när man använder sig av känslor.
Oh ja. Mm.
Alltså just att gå från att vara arg och aggressiv till att flippa och bara liksom låtsas vara ett litet oskyldigt barn som har blivit attackerat. Alltså. Mm.
Och sen så vet man ju inte heller det... Det kan ju också vara en upplevelse den personen har. Att, men det kan ju också vara en strategi. Nu funkar inte det här. Jag blir hotfull, jag blir arg. Mm. Det funkar inte. Okej, då provar vi det här. Jag blir liten, jag blir så. Mer eller mindre medvetet. Det är ju jättesvårt att veta. Mm. Det kan också vara att man blir frustrerad och märker att det här går inte. Och till slut bara brister man och så blir man ledsen. Och jag menar, jag tänker det viktiga där att försöka lära sig något av, eller försöka ta vad det handlade om, det är ju lite så här, vad hände sen? Mm. Hur fortsatte historien? Var liksom... Och det behöver ni inte ta.
Nej. Men, då sitter vi här 3 timmar till.
Men det jag har liksom tänkt mycket på var ju så här, var det rätt av mig att konfrontera? Eller liksom borde jag inte ha gjort det? Mm. För att nu var det, blev det inte så farligt ändå. Alltså det var ju...
Men det kunde, blivit,
det kunde kanske ha blivit det. Eller så här,
ja, det här är ju också en person som vi fick reda på hade ett ganska brett brottsregister.
Ja.
Och då var det ju så, då fick ju du känna på någon som blir väldigt aggressiv och då har man ett våldskapital bakom sig, så det är klart att det var kanske en ganska farlig situation. Och det är klart att det är det jag menar, i vilken situation... och när jag sa att man skulle gärna konfrontera när man är ensam i en trygg miljö, det handlar ju förstås om att andra kanske bakgrundsgrejer och så. Men för just den här aggressiviteten är ju, den är ju jätteknepig, och speciellt om det är någon som är fysiskt överlägsen och har så att säga använt våld tidigare, då ska man ju verkligen inte göra det. Då hade det kanske varit så här, i efterhand, skulle du konfrontera så kanske du skulle gjort det på en allmän plats eller i ett brev eller alltså på något sätt.
Ja, precis. Och det som också var intressant då, apropå att fortsätta ljuga och förneka, var ju att sen när jag konfronterade personen på samma sätt så försökte han ju också övertala mig om att det var något annat. Och menade då att han hade bevis på att det var som det var och skickade då en skärmdump på en messengerkonversation till mig. Jag bara, kolla, den här personen kan förklara att det är så här det ligger till. Och då kände jag direkt så här, fast vänta ett tag, om han har ljugit så mycket för Mona så tror inte jag på att det här är sant heller. Så jag kontaktade den personen och fick se den konversationen och insåg ju då att bara, ja nej, den här personen har liksom suttit och knåpat ihop en egen. Ett eget svar. Och i de fallen så känns det som, då är det ju verkligen dags att ta några steg tillbaka och bara inte ha med den. Eller så kände jag i alla fall, att det här kommer vi ingenstans.
Nej. Nej, men precis. Och då får man ju välja hur man ska göra. Liksom, om man ska, och så säga, framförallt tänker jag, upptäcker man att en person har sådana sidor och det är svårt att liksom lita på. Och så där. Jag menar, då tycker jag också att det är ganska smart att tänka att man håller ett visst avstånd. Det behöver inte betyda att man aldrig mer ska umgås med en sån person. Men det kan betyda att du inte ska investera.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så mycket. Inte liksom investera kanske känslomässigt för mycket. För då kan du råka ganska illa ut och bli sårad.
Men kan sådana här personer förändras? Eller?
Går det att behandla på något sätt?
Ja, alltså överhuvudtaget så här, jag har ju ändå en liksom positiv grundsyn på att människor någonstans kan förändras. Men det som är grejen då, om man ska förändra sin personlighet, sina personlighetsdrag, då är det ju ingen liksom medicin man ger och liksom pang så blir man på ett annat sätt. Utan då handlar det ju mer om att man går i terapi, jobbar med sig själv. Och vad är det viktigaste då? Jo, motivation. Och då måste du liksom vilja. Du kan inte tvinga folk till förändring. Och det är väl det som är kruxet då. Att har du tillräckligt, kanske inte, jag menar ren mytomani, det kan ju verkligen vara, om personen lider av det, märker att folk tror inte på mig, då kan ju det faktiskt ligga i den personens intresse att faktiskt förändra sig och faktiskt börja använda, att inte ljuga på samma sätt, och då kan man säkert få hjälp med det. Så det tror jag. Men har man då mycket psykopatiska drag, om vi säger att det är en sån person, då är ju liksom I den personens natur ligger ju också mycket att jag har inte skuldkänslor, jag har inte ångest, jag bryr mig inte särskilt mycket om andra, jag tar mig fram, jag får mycket fördelar. Varför skulle jag vilja ändra mig?
Precis.
Liksom, ni ligger vakna på nätterna, ont i magen för att någon blev ledsen. Fan vad jobbigt liksom. Alltså förstår ni? Så att hittar man den personens motivation eller liksom rätt morot, så tror jag absolut att det går att jobba. Det är inte lätt. Det är jättesvårt att förändra sig. Alltså det är jättesvårt för alla att förändra sig. Både beteende och liksom rent så här hur man ska agera i olika situationer och känslomässigt. Man har ju sina mönster. Man är ju på ett visst sätt. Men det är klart att det finns att vi har liksom förmåga, att våra hjärnor har förmågan att lära om, att ändra på oss hur vi ska fungera med andra människor. Men som sagt, det är ett stort jobb, vilket kräver motivation, och jag tror att det är där som det är det svåraste, att motivera, att hitta rätt drivkraft för personen. Och då ska man ju inte heller luras av att någon säger att jo då, jag vill förändras. Det säger jättemånga som jag träffar i mitt jobb. Jag ska aldrig mer begå brott. Jag ska aldrig slå någon. Nej. Sådär. Så att, och det behöver inte heller vara en lögn där och då. Det kan i stunden verkligen kännas så. Nej, jag ska aldrig. Jag vet inte om ni har varit erfarenheter av att druckit för mycket någon gång. Man vaknar bakfull och tänker, jag ska aldrig mer dricka. Man menar det ju verkligen där och då. Jättemycket. Men sen blir det liksom några dagar senare än några veckor senare. Ja.
Exakt. Men en annan sak som jag tänker på, det här med antisocial personlighetssymptom.
Syndrom.
Symptomsyndrom. Hjälp. Jo, men finns det någon skillnad när det kommer till kön? Alltså, hur agerar, kan man generalisera så där agerar en manlig versus kvinnlig person?
Man kan väl börja med att säga att könsfördelningen är väldigt skev som det är. Det är en väldigt övervikt bland män. Och det handlar ju om att kriminalitet och våldsbrott är klart överrepresenterat hos män jämfört med kvinnor. Ja, och vad beror det på då? Likadant med psykopati är också så. Men, och då kan man undra då, är det liksom för att det är så, eller handlar det lite om hur vi beskriver det, hur vi fångar in det, hur vi liksom har byggt upp våra diagnoskriterier? Ni känner kanske till också ADHD lika så, det är liksom överrepresenterat hos pojkar. Men då ska man ju komma ihåg att många av våra diagnoser och modeller som vi har byggt upp, de är liksom utformade för män, av män, för män. Som allting annat här i samhället. Och då är det ju så att då kanske det betyder att kvinnlig psykopati eller kvinnlig antisocialitet ser liksom lite annorlunda ut. Så att, det är inget snack om att kriminalitet och våldsbrott är klart överrepresenterat hos män. Och det kan man liksom bara, det behöver man inte fundera så mycket. Nej. Det är så bara. Och vad det har att göra med, förmodligen är testosteron inblandat, och kanske fysisk överlägsenhet, om man tittar tillbaka evolutionärt, vad var männens uppgift långt tillbaka i tiden och vad var kvinnornas uppgift? Vi hade olika uppgifter, det var olika saker som premierades, så att det är egentligen inte så himla konstigt. Men jag tror att man tänker, det finns kvinnor med antisocial personlighetssyndrom, absolut. Och det finns kvinnor med psykopati också. Men de ser nog kanske lite annorlunda ut. Jag tror att när en kvinna beter sig på ett likadant sätt, när en man och en kvinna gör samma typ av beteende, så har vi liksom lite olika tendens att tolka det på olika sätt och kalla det för lite olika saker. Mm-hmm. Om en man är på ett visst sätt så kanske vi tänker att han är nog antisocial eller han har ADHD. Och gör en kvinna någonting liknande så kanske vi snarare tänker att hon har borderline. Förstår ni? Det finns ju olika begrepp som vi liksom tenderar att förklara. Och det kan vara samma symptom, men vi tolkar det på ett annat sätt om det är en kvinna som gör det. Men det finns kvinnor som är antisociala, absolut. Men det är klart överrepresenterat hos män.
Ja, för jag har en kompis som jobbade på, eller var på en arbetsplats där det fanns en kvinna som var otroligt karismatisk och trevlig och härlig och liksom fick folk runt omkring sig att ändå liksom ja, lyftas lite och sådär. Och efter att de hade jobbat ihop i, ja det var väl nästan ett år, då hade hon lyckats skämma typ hela avdelningen på pengar utan att någon visste om det, om varandra, tills det uppdagades. Men är det, liksom, är det en fördom jag har att kvinnor kanske är lite mer så? Kan använda sig av de attributen. Ah,
du menar att hon då, vi tänker att hon var ganska psykopatisk då, eller?
Ja, alltså det låter ju så. För de fick sen reda på att hon var ju dömd för bedrägeri. Och det var ju liksom, ja, det fanns liksom en historik där bakom när de började gräva i det. Mm.
Jo, men absolut. Men tänker du, fördomen är att hon liksom lever lite på sitt utseende då? Var det det du tänkte?
Ja, eller liksom fördom kanske var fel ordval. Men jag tänker bara, jag har en föreställning av att vi kvinnor kanske på grund av alltså med charm, med alltså en viss attityd, kan komma undan med saker generellt på ett annat sätt än vad män kan faktiskt.
Ja, absolut. Ja, men det tror jag. Jag tror att det är precis, det är svårare att avslöja kanske den där, jag ska säga så här, en riktigt skicklig manipulatör och liksom en skicklig, en person med mycket psykopatiska drag som är skicklig, skulle jag vilja säga, är svår att avslöja vem som helst, oavsett kön. Men ja, jag tror absolut att det kan ligga i att det är ännu svårare Att hitta kvinnorna. Därför att du liksom har, ja, du har inte ens förklara bort det med annat, eller du vill inte tro, eller du tror inte riktigt att, och så vet vi då att kriminalitet överrepresenteras hos män, det är mera avvikande att vara kriminell som kvinna. Och sen kan man ju tänka sig också att det där med att det då var kanske förskingriga bedrägerier, liksom en annan typ av brottslighet, är ju också svårare att klassiska solovåraren, det är ju en psykopatisk person som ljuger mycket och som får folk att, och solovårare som det beskrivs från början, det är ju en man som liksom försäljare eller liksom vad det nu kan vara. Men det tänker jag också, det finns ju absolut kvinnor som uppvisar det, och jag tror absolut har en poäng i att de uttrycker kanske på ett annat sätt. Man kanske har lite mer, det blir, man använder kanske utseendet på ett sätt för att locka med, liksom locka till sig folk så, och du ja, skärmar liksom, och ja, nej, men jag tror det kan ligga någonting att det är svårare att avslöja den personen faktiskt.
Kan det inte också handla om att man underskattar kvinnor också väldigt mycket, att man inte tänker så här, man tror inte att
kvinnor är goda.
Ja, kvinnor är goda, hon som är så charmig och söt, och hon skulle väl aldrig, alltså att man har den också bilden av en kvinna.
Absolut. Och att man gärna då, när det väl, om det väl blir så att man avslöjar en person, så kan det ju också vara så att man tänker att det måste vara något annat bakom. Det kanske var någon som förledde henne, eller det fanns någon hjärna bakom. Alltså så här, att man tänker att hon inte liksom ska vara kapabel själv att driva allt det där. Och det är ju ganska sorgligt att vi inte kan tänka så. Men, ja. Men absolut. Mm. Mm.
Jag har lite lyssnarfrågor som jag tänkte läsa. Hej Singelrådet! Jag träffade en kille som sysslade med gaslighting. Jag vet inte om ni har koll på vad det är. Jag har i alla fall personligen undrat mycket fram och tillbaka vad det beror på. Han kunde ljuga rakt ut om så konstiga saker. Som när han förnekade att han använde parfym när jag sa att han luktade gott och frågade vilken han använde. Han påstod att det inte var hans egen, nej, han påstod att det var hans egen doft och att han inte ägde parfym fastän jag hade sett det i badrumsskåpet. Han kunde också påstå att han aldrig sagt saker som han visst sagt. Till exempel att han älskade mig, eller när han skulle visa mig en svensk låt. Han var själv från USA, som jag hade visat honom några månader tidigare. Då sa han, nej, jag hittade den här häromdagen. Och så här pågick det med massa olika lögner. Min fråga är, varför ljuger man om sånt här?
Ja, alltså, det som beskrivs i brevet där är ju inte liksom omedelbart så att jag tänker på gaslighting. Det kanske fanns mer som vi inte känner till. Men det, just de där, alltså, det skulle, ja, om jag får grotta in lite i frågan, vi vet ju inte
absolut
riktigt
vad,
så här, men om man skulle dela upp det lite, så tänker jag så här, man också får komma ihåg att den där exemplet med den där låten, det är ju faktiskt så att det kan ju vara så att han faktiskt inte kommer ihåg.
Nej, det kände jag också lite när jag läste, för jag vet att jag själv kan tro att jag har,
att man har varit med om, jag vet till och med, jag var inte jag själv, var någon kompis, nu kanske jag förväxlar igenom, men någon som liksom berättade en historia och var så här, jag var med om det här, och jag, men jag, Nej, men det var ju en annan kompis med mig som var med om det som jag berättade för dig. Och han var helt övertygad. Och ni vet det här med falska minnen. Mm. Att det är ganska lätt att implantera det. Eller dröm. Alltså man kan drömt något och fått för sig att det händer. Eller man har hört någon berätta. Och så har man liksom inkorporerat det i sitt eget minne. Och plötsligt är det ens egen upplevelse. Och det går nästan inte att rubba det. Mm. Så att det måste inte vara så att det är en medveten lögn, skulle jag vilja säga. Men som sagt, det kan ju finnas mer. Det här med parfymen lät ju väldigt... mycket som en så här tydlig lögn då. Och ganska så här konstig eller korkad eller vad ska jag säga. Och lite barnsligt tänker jag också. Alltså så här, ni förstår, det man försöker liksom... Och jag tänker att det är lite, även det där med låten, att det är lite som mina barn hemma kan så där, nej men det är jag som kommer på det här. Mm. Fast vi pratade ju igår och jag berättade för, nej jag kommer på det. Och då är de ganska små. Så liksom, men att man på något sätt... Ja, så att gränsen i gaslightning tycker jag är... Gaslightning, det är ju liksom ett medvetet sätt att förvilla och att få någon att tvivla på sina egna intryck. Det kommer ju, termen kommer ju av filmen...
Gasljus
på svenska. Ja, Ingrid Bergman va, i huvudrollen. Det är ju väldigt bra film för övrigt. Men just att man börjar tveka på sina egna sinnesintryck och att man faktiskt tror att man har blivit psykiskt sjuk. Det är ju det som är, eller psykotiskt då. Mm. Det är ju gaslightning och det... Exemplen som tas upp i brevet är ju inte så omedelbart som man tänker på det, utan mer som att han har en dålig inställning till sanning. Liksom. Han drar lite valse här var. Och det är ju kanske inte så bra.
Då står det så här. Hej, singelrådet. Mitt ex ljög i 6 månader om att han var otrogen mot mig. När jag konfronterade honom om att något kändes fel bröt han ihop, började gråta och berättade att han blivit sexuellt utnyttjad och utpressad av en tjej online och IRL under 1 halvårs tid. Och anledningen till att han inte hade berättat det här var för att han skämdes för mycket. För att visa honom respekt så pushade jag inte så mycket utan lät honom berätta i sin egen takt. Det kommer senare fram att hans historia inte går ihop och jag får tag i tjejen som sagt varit hans förövare. Genom screenshots och samtal med henne kommer det fram att han ljugit om i princip allt. Att han har varit den som dessutom drog igång den relationen, föreslagit att de skulle ses, skickat och efterfrågat nakenbilder, videos och så vidare. Till och med efter att alla bevis lagts fram så kan han 1 år senare inte ta ansvar eller erkänna att han ljugit. Vi har på något sjukt sätt lyckats förbli vänner efter allt. Och jag verkar vara den enda som orkar call him out on his bullshit. Han kan erkänna att han ljugit men fortsätter ändå på precis samma sätt. Om vad som helst, när som helst, mot vem som helst. Hela tiden. Finns det någon rimlig förklaring till varför han beter sig så här annat än att han skulle vara manipulativ?
Ja, alltså jag tänker att det där första återigen, så gaslightning tror jag att vi ska förbehålla, det är liksom någonting annat. Gaslightning är att man liksom får någon att misstro sina egna intryck, att man så här
jag trodde att
liksom så här, man flimrar med ljuset och så säger man nej det flimrar inte. Mm. Eller man hör radion från andra rummet, när jag hör ingenting. Det är lite mer. Så det är lite, bara så att vi inte liksom blandar ihop begreppen. Men i hennes fall där så låter det ju som att han är ganska manipulativ. Ja. Och jag menar, någon förklaring, ja, det är ju ganska enkel förklaring. Han ljuger om det för han vill hålla de här 2 relationerna i liv. Eller liksom så, kunna fortsätta. Och när han blir påkommen, ja, då drar han den här valsen för att, ja, men för att hon ska liksom förlåta honom, antar jag. Och stanna kvar. Och det är ju ganska ändamålsenligt, om ni får jag menar.
Ja, precis. Alltså,
skulle han säga så här, ja, det var jag som drog igång det, jag bad henne skicka naken. Jag menar, vem skulle vara kvar med en sån? Så, då tar ju relationen slut. Så han har ju haft ett syfte med sina lögner, tänker jag. Vilket man kan förstå, även om, alltså, ja, det är ju fult gjort. Och speciellt att inte sen kunna erkänna långt efter kan man ju tycka är lite taskigt. Att inte liksom där och då bara säga, okej då, det var så.
För jag blev lite så här, min första reaktion när jag läste den här frågan var så här, varför är du fortfarande vän med honom? Var min första tanke. Men det fick mig att tänka på, kan man vara medberoende i någon annans lögner?
Jo, men det skulle jag väl tänka mig att man kan. Att man så att säga, Ja, jag menar om du står upp med om du tycker, alltså, jag tänker det är ju ett val man får göra också. En person som, nu handlar ju den här grejen just om en otrohetsaffär, det kanske är jobbigare, men säg att du har, eller för sig vissa står ju upp med det också, så att jag ska inte säga så att det inte går att göra det. Men säg att du är gift med någon eller du har en relation med någon som du vet är ägnar sig ganska mycket lögner och så här, drar historier och sådana saker. Och så vet du det och du accepterar det. Han är bra på alla andra sätt. Nu säger han då. Mm. är bra på alla andra sätt och vi har en bra relation. Och så här, jag vet att hälften av historierna är inte så sanna. Eller liksom så här, och jag står ut med det. Då är det ju kanske på ett sätt medberoende. Men du har ju också tagit du har ju i alla fall kanske tagit ett medvetet beslut. Medberoende kanske skulle vara med om du ändå tror på det. Eller du liksom ändå tänker att det är okej. Och jag menar, det kan det ju vara. För jag tänker i det här fallet att hon behåller vänskapen. Det är ju, man kan ju i första anblicken tänka, men varför då? Men så att säga, han kanske har en massa andra kvaliteter. Han kanske är en god vän. Det kan man ju ändå liksom vara. Mm. Det måste ju inte vara så. Kanske jättekul att hänga med eller är duktig på dataspel. Man kan ju ha andra kvaliteter. Så man kan inte heller, men det är väl rimligt att inte vara ihop med honom eftersom man då utsätter sig för att bli utsatt för det här.
Nej, det råder vi ingen till. Nej, men vi fick ju in också en fråga, hon som skrev in angående sin bästa kompis.
Ja, ska jag läsa den? Ja. Ja. Okej, hon skrev så här. Hej, en av mina närmaste äldsta vänner är mytoman av rang. Hon har alltid sedan vi var små ljugit om små och stora saker. Vad hon tjänar, att hon väntat tvillingar flera gånger men att de har dött i magen. Att hon har alla möjliga sjukdomar, att hennes barn har cancer och andra allvarliga sjukdomar. Att hon är utbildad till massa olika saker som hon inte är och så vidare och så vidare. Listan kan göras hur lång som helst. Jag vet ju att hon ljuger om allt detta men har alltid valt att bara nicka och hålla med när hon dragit igång med sina historier. Men nu börjar jag bli orolig då dessa lögner bara blir fler och fler och värre och värre. Och framförallt att hon nu börjar ljuga om att hennes barn har allvarliga sjukdomar. Min fråga är, hur tacklar man en mytoman? Vad gör man? Ska man konfrontera eller låtsas som ingenting?
Ja, det där är ju, för det där låter ju verkligen mytoman så på beskrivningen. Och jag tycker ändå, som sagt, hon har valt att ändå bara stå ut med det och tycka, köpa den grejen. Ja, hon ljuger, det är hennes grej liksom. Så är det ingen, ja, så. Men nu är hon ju orolig då. Jo, alltså jag tycker nog i det här fallet så tycker jag nog att det skulle vara vettigt. Hon verkar stå henne nära och så att säga i en trygg, lugn miljö, försiktigt närma sig ämnet. Är hon medveten om det eller inte? Det är väldigt svårt att veta. Hon kanske är medveten om det men har väldigt svårt att göra någonting åt det själv. Eller så är hon inte det och är övertygad där och då att det är på olika sätt. Alltså det är svårt att veta exakt hur någons liksom upplevelse av någonting är förstås. Men där skulle jag nog ändå råda att hon försöker närma sig det med den här personen och kanske liksom säga, men verkligen erbjuda, jag finns här, liksom du kan komma till mig. Jag har märkt att det är på det här sättet och de här liksom sakerna kommer fram och jag har ju alltid bara velat stötta dig. Sådär. Men jag förstår ju att vissa av de saker du säger inte är sanna. Är du medveten om det? Hon kanske till och med kan undersöka det. Och känns det för svårt eller om den här tjejen liksom blir väldigt ledsen eller så kan man ju också säga det. Vi kan tillsammans kanske hitta någon terapeut som du kan gå till. Alltså för hon kanske behöver professionell hjälp för det. Men nummer ett tror jag kan vara att bara försöka visa för henne att jag ser igenom det här. Jag har ändå valt att stå kvar och jag skulle vilja att du liksom, att vi pratar om det. Mm.
Ja, för en sak jag tänker på i den här lyssnarfrågan är ju, för hon säger att hon liksom bara nickat och hållit med. Alltså, kan det på något sätt trigga personen till att då dra ännu sjukare stories?
Ja, men
för att man inte får den reaktionen man kanske är ute efter. Liksom.
Ja, nej men kanske. Att det har liksom att hon har, ja det är svårt att veta. Men visst, det har ju, hon har i alla fall, hon har ju stått kvar och det är bra. Och frågan är, hon har ju underhållit det på ett sätt eftersom hon inte har konfronterat.
Ja, precis.
Om hon har stimulerat till det kanske är svårt att veta. Hon har inte gett någon reaktion alls, vilket ju på något sätt är kanske det mest neutrala man kan göra. Man säger ingenting. Mm. Om hon hade sådär, väntar du tvillingar? Då hade det kanske varit en trigger att fortsätta eller göra något annat. Men du tänkte mer att han ville ha en reaktion, att hon inte fick det.
Ja, liksom. För jag tänker bara på det här men liksom att hon har sagt flera gånger att hon har väntat tvillingar och att de har dött. Och liksom, då blir man ju så här, alltså, hur ska man hantera det? Sånt sätt att man vet att den ljuger, men men normalt sett hade man ju tröstat en sån. Alltså det blir ju en sån...
Så mycket, alltså... Ja, frågan är ju vad som triggar mest. Alltså är det att alltså liksom nicka och liksom spela med? Att det leder till att de då får en känsla av att deras lögner leder till liksom positiv bekräftelse? Eller ska man liksom ignorera det bara så att de känner att så här, man får ingen reaktion av att ljuga? Ja, eller spelar det ingen roll hur man än reagerar?
Ja, men jag tror, det är svårt att veta. Det är svårt, men så att säga, om man... Det, jag tycker alltid att man ska vara väldigt öppen och på något sätt icke-dömande. Mm. Man ska inte gå med i det. Det tycker jag verkar dumt. Då liksom så här underhåller man det på något sätt. Att stå och nicka och hålla med. Jag vet inte om det är att gå med och bekräfta. Det låter lite så, men det är svårt att veta. Eller hon bara liksom... inte sagt någonting och varit neutral. Mm. För som sagt att hon inför andra skulle säga fast du, det där är inte sant. Mm. Det kan vara en ganska jobbig upplevelse. Är det i sådana situationer hon bara har liksom hållit tyst? Det var nästan så jag tolkade. Men det kan man ju tolka olika. Att nicka och hålla med kan ju också vara att hon faktiskt liksom bekräftar åt henne att fortsätta. Så det är svårt att veta. Men skitsamma vad det har varit. Nu är det som det är liksom. Och då kan ju hon också anta den grejen. Vet du vad? Jag har ju alltid liksom bara stöttat dig i det här och nickat och sådär, men jag har ju vetat att det inte är sant. Jag vill bara så här, jag känner att jag kan inte hålla på så här längre. Vad tycker du? Alltså, någonting sånt som man kan börja med.
Det här påminner ju lite om det här andra syndromet.
Münchhausen, jag tänker när det går ut över ens barn, för det är lite det som också blir, eller det som blir problematiskt, det är ju, det kan, om hon ljuger om saker om sig själv som inte påverkar någon annan, absolut, då kan man ju liksom ha överseende med det. Men nu verkar det ju som att den här personen blir orolig för att det börjar ju gå ut över barnen.
Ja, absolut. Och då är det ju verkligen, då måste man ju verkligen fundera över hur man ska hantera det. Ja, precis. För det är svårt att veta. Jag tänkte mig att hon så här berättade för andra att mina barn har haft det och det. Och
ja, det vet vi ju inte exakt.
Men om det är så att hon faktiskt börjar söka hjälp för sjukdomar som hon säger att barnen har, då pratar vi om Münchhausen by proxy, då kallas det.
Hur kan man definiera det?
Det är alltså att Münchhausen syndrom, det handlar om att man ska säga hitta på eller liksom upplever sig vara sjuk på olika sätt fast man inte är det. Man söker vård och man kanske får operationer och man liksom blir behandlad. Man får en, så att säga, en vinst av att vara sjuk och så fortsätter man med det. Och by proxy betyder att man då gör det på sina barn.
Okej, det är det som är...
Och det är den här serien som är The Act. Har du...
Jag har inte sett den. Ja, men vad heter den?
The Act. Och den baseras ju på en riktig händelse där en mamma då har Münchhausen by proxy och
hon medicinerar sitt barn för allt möjligt som hon inte har.
Ja, nej, och det är ju väldigt allvarligt. Och då som ni säger, då går det ju också ut över ett barn. Vilket ju, så får det inte vara. Så att är det som är på väg att hända, då måste man ju agera ganska omedelbart. Och jag menar, ja, i värsta fall är det liksom sossanmälan. Alltså om man verkligen är orolig för det, såklart. Men det beror ju lite på också. Jag menar, så ska man dra gräns mot en orolig förälder som springer till vårdcentralen hela tiden så fort barnet hostar. Det är ju inte Münchhausen by proxy. Det är inte alls det. Då är det orolig. Liksom, så. Utan det här är ju liksom någon som sticker hål på trumhinnan och så säger att nu har mitt barn ont i öra. Alltså förstår ni? Det,
men är de lögnerna då, är de beräknade eller är de också tvångsmässiga? Eller är de liksom... Hur medvetna är de om att de... Har de sjukdomsinsikt? Har de någon koll på att de ljuger? Eller liksom?
Jag vet inte. Jag vet inte om det finns bägge varianter. Jag kan inte svara på det. Jag är inte specialist på det syndrom, men det är ju ett psykiatriskt syndrom. Mm. Och någon typ av medvetenhet finns det ju ändå, för när det är beskrivet som att man till exempel gör hål på trumhinnan så vet man att man gör det naturligtvis. Men så söker man förlåt. Men däremot så är det väl så att det är så starkt begäret att söka vård och kanske, det kan ju grunda sin oro. Man tycker inte man blir lyssnad på, man måste ta i ordentligt liksom, för att de ska bry sig om att mitt barn är sjukt. Mm. Så att det beror ju också lite på liksom, bakgrunden till vad drivkraften är. Så att det visst mått av medvetenhet, ja, det finns det, absolut. Men hur mycket man kan, hur starkt det är drivet av en, liksom, ett tvång är svårare, tänker jag, att avgöra.
Och Katarina, du nämnde ju lite kort här innan vi började spela in att du också ska starta en podd.
Ja, precis. Eller vi håller på.
Eller ni håller på med det just nu, du och din kollega.
Ja, men precis. Så att vi ska hålla på nu och redigerar och klipper och grejer. Som kommer komma i slutet av januari är det tänkt att den ska släppas. Och den kommer heta då Det mörka psyket.
Åh, vad spännande!
Det är ju min och Monas nya favoritpodd utan att vi ens har lyssnat på den. Vad kommer ni fördjupa er i?
Det kommer vara lite olika ämnen. Vi kommer att titta liksom på olika fenomen, psykologiska fenomen som ligger bakom olika typer av beteenden. Och lite med fokus då mot beteenden som kanske är farliga eller lite mindre bra då. Med tanke på att vi båda har erfarenhet från rättspsykiatri och forskningen om de fälten då. Så det kommer vara lite olika ämnen. Vi kommer ha lite kring svartsjuka, någonting kring... jag vet inte mycket jag ska säga här. Psykopati kanske kommer upp också, får vi se något program och sådär. Men ja, lite olika ämnen som vi hoppas att folk ska tycka är intressanta.
Gud vad spännande.
Jag längtar så mycket. Kommer ni släppa hur ofta? Vet du det?
Har ni bestämt? Jag tror att tanken är att vi släpper ett i veckan. Men vi har liksom, ingen av oss gör ju det här på heltid utan vi jobbar ju heltid på andra ställen och så gör vi på fritiden. Så att vi har liksom, vi ser till att spela in och fixa ordningen säsong liksom, så släpper vi sen.
Ja. Gud, vad roligt.
Ja, så jag hoppas att du...
Men det där kommer bli toppen. Tack så himla mycket för att du kom till Singelrådet.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.